Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
God afton, gott folk, och välkomna tillbaka till Room Service, som jag brukar säga. Nu är det jul och så, och idag skulle vi egentligen varit i havet. Nej, vänta, de säger det på fel håll. Idag skulle vi egentligen varit i havet, men nu är det jul och så. Så därför har vi gett oss ut i skogen för att se om vi kan hitta en gran och en nässe. Har vi riktigt tur så hittar vi en sån där julnisse som springer runt med en lykta i näven hela dagarna. Ja, nu har jag sagt det. Jag har säkert sagt det på de tidigare julspecialerna också, och nu har jag sagt det en gång till, och det är garanterat inte sista gången. Citatet kommer från det fina och lärorika tv-programmet Mossan, som gick på SVT en gång 1989. Eller 90 var det. Ja, ni som inte vet vad detta är, ni får helt enkelt använda era internetkunskaper som jag hoppas att ni har. Nåväl, nog svammel. Välkomna tillbaka, och jul är kul. Jag gillar det. Jag gillar jul väldigt mycket. Den här podden spelas in med den eminenta julfilmen Scrooged med Bill Murray i huvudrollen, i bakgrunden såklart. Jul är något som sagt betyder mycket för mig. Det är chokladkalendrar, det är min Star Wars Lego-kalender, och det är inte julafton i sig, utan det är uppbyggnaden till julen som ju för mig börjar dagen efter Halloween. Den 1 november sätter jag igång med allting. Pyntet åker fram och granen åker fram. Alltså en plastgran, inte en riktig. Och livet blir oändligt mycket roligare än vad det hade varit fram tills dess. Därför måste man också göra julspecialer. Julspecialer ska gärna vara roliga och eller nostalgiska och nedgrottande. Och idag blir det nostalgiskt och nedgrottande i någon form av nostalgia. För de av er som följer mig eller min kära vän Carl Linnaeus på sociala medier, så har ni kanske sett att vi faktiskt ska släppa en bok nästa år. Boken kommer att heta Partners in Crime. Vår livslånga jakt efter sanningen, tror jag det var. Det känns ju bra att jag inte kommer ihåg det svärre utan till. Jo, men det stämmer, så var det. Jag har en väldigt snygg framsida och en hyggligt snygg baksida. Alltså, jag är nog mest spänd på denna och vad den ska innehålla. Jag hoppas att någon annan är det också, det är jättekul. Men oj, vad konstigt det här känns. Det är många som har frågat genom åren, eller frågat, som i princip krävt att jag skulle skriva en bok, och ett par gånger har jag faktiskt satt mig ner och försökt, men jag känner att jag har ingen som tar mig i öronen, och då blir det ingenting av det, plus att jag verkar vara bättre på att prata. De av er som har sett några föreläsningar har kanske hört att jag har aldrig några manus, utan jag utgår från att jag kommer att veta vad jag ska säga när jag behöver säga det. Sen förbereder jag mig, det är inte det, men jag skriver inte ner det någonstans. Och någonstans på vägen glömmer jag ungefär hälften av det jag hade tänkt säga, men jag kommer på en annan hälft som är minst lika bra eller kanske bättre. Och det är svårt för mig att få ner det i skriven form. Vi är på god väg. Det har faktiskt blivit så att ett par kapitel är så roliga att jag själv vill läsa dem. Och det får väl ändå anses vara någon form av bra betyg. Eller så är det bara att jag har skrivit om precis det som intresserar mig, och det är därför jag tycker det är roligt att läsa om det. Och sen kommer resten av världen och bara, nej, det här är inte alls intressant. Och då får det ju vara så. Jag går in i detta projektet med stor stolthet och glädje och enorm försiktighet och rädsla. Så får vi se vad som kommer ut på andra sidan. Förhoppningsvis så kan det förgylla någons vardag någonstans. Inte minst min, eftersom jag som sagt tycker omslaget är så fint att jag inte riktigt tror på det själv, att jag kommer vara inblandad i detta. Tack till Carl Linnaeus som tvingar mig. Tvingar mig. Jag är ju en vuxen människa, jag får göra vad jag vill. Men när han ringer och säger att jag ska bli författare, så det var ju bara till att säga ja. Håll utkik efter såna här förbokningsdatum och sånt. Det kommer nog snart också. Eventuellt med någon liten perk till de som tycker sånt är spännande, roligt och intressant. Så, det var dagens reklam avbrott. Jag har varit i Trondheim, jag har varit i Sölvesborg. Jag vet inte om jag har pratat om Sölvesborg, men det var trevligt. Trondheim var också jättetrevligt. Tack alla som kom. Jag lärde mig något nytt, att man kan prata svenska i Trondheim och folk förstår en. Därför att norrmän är uppvuxna med svensk tv och tidningen Okej. Alltså, ju längre tiden går, desto mer förstår man vad tidningen Okej har gjort med vår generation. Alltså, det är ju lätt att skratta åt den tidningen idag, och det är ju säkert lätt att skratta åt den då, och det är lätt att skratta åt en poptidning som fokuserade på att ha Samantha Fox på omslaget och stora posters på Wasp och Kiss inuti, eller Carola och Harris. Men om det har gjort en generation norrmän bilinguala, så är det ju fantastiskt. På samma sätt som vi i Skåne alltid har haft dansk tv. Jag vet inte om hela Skåne har haft, men Helsingborg i alla fall har alltid haft dansk tv. Så jag är uppvuxen med 4 tv-kanaler. Jag är uppvuxen med att titta på jättemycket film och tv och program och tecknat med dansk text och höra danskt tal. Vilket gör att jag förstår danska ganska bra. Inte all danska, men den som håller sig på östkusten, Köpenhamn och Helsingör. Plus att jag försöker envetet prata lite danska ibland till danskars stora förtvivlan. En vikarie på mitt jobb, jag jobbar på biblioteket i Helsingborg, en vikarie där, hon är 23 år eller 24 eller 22 år eller någonting. Hon kan ingen danska alls, hon förstår ingenting alls, för hon har inte det med sig. Hon är uppvuxen med Cartoon Network, allting på svenska eller engelska. Så att hon fick inte danskan med sig, utan det var min generation som fick det. Tack vare tvn, den här helvetesmaskinen som skulle förvrida våra sinnen och allt vad den skulle. Det tycker jag är lite intressant. Hur någonting som egentligen bara var förströelse faktiskt gav någonting annat. Och det betyder att idag kan vi sitta och klaga på ungdomar och deras hiphop och bakåtvända kepsar och allt vad de håller på med. Men om 20 år eller 30 år så kanske det var det som gjorde att de kan ta sig fram på ett annat sätt än vad vi då, 70-åringar, kan i den tiden. Tänk på det nästa gång som ni hytter med näven eller med käppen åt en ungdom som säger what the fuck. Välkommen till P1. Idag ska vi ta upp ungdomar, ett socialt problem eller bara oväsen. Vi ska grotta ner oss. Jag har plockat fram det finaste jag har. Det här är en önskepodd av inte minst. Det här är en önskepodd från många. 2 kanske, eller 3. Som ville att jag skulle grotta ner mig i den svenska Kissboken Still on Fire. Jag var inte med och köpte de tidigare böckerna. Det kom ju en bok som hette Shout It Out. Den såg jag bara på bild, för de trycktes ju inte i så stor upplaga, de här böckerna. Och jag hade inte råd eller att köpa den, eller så känner jag inte till Melody Line eller något sånt 1984. Så kan det också vara. Så den köpte jag aldrig. Likadant den här, det kom igen som heter On Fire, som väl hade lite intervjugrejer. Det var väl också 85 eller något sånt som den kom. Och den köpte jag inte heller. Så min första Kiss-bok, det var Still on Fire. Köpt på Melody Line. Jag minns fortfarande när den kom. Och jag undrar om den kom så jag fick jag hämta den. För den var nog lite för stor för brevlådan. Ja, hela mitt liv är i denna boken. Det är en unik bok på det att där står ingenting i den. Jo, det gör det. Det är massvis av ord och bokstäver. Det är absolut. De första 97 sidorna som då är själva boken innan diskografin och sånt kommer, det är massvis av ord, men där står ingenting. Efter att ha läst den, jag läste den idag igen, efter att ha läst den så vet man faktiskt ingenting om Kiss karriär egentligen. Det är lite unikt. För jag tyckte ju att när jag läste den 88, förlåt. Så lärde jag mig något, alltså jag förstod, jag var med och bara, det är så här det funkar. Men så är det alltså inte. Där står ingenting. Den är totalt innehållslös. Och det här säger jag med kärlek, för alltså, jag klagar inte på det. För jag älskar den mer än vad jag älskar de flesta av i min släkt. Jag hade hellre tagit en kula för att bevara denna boken än för folk som jag har blodspann med liksom. Så det är inget klagomål detta. Det är bara ett krasst konstaterande att om man vill är intresserad av Kiss historia, hur de tänkte, hur bandet utvecklades rent musikaliskt och så vidare, så kan man läsa den om man vill. Men man kommer inte att förstå någonting som har med Kiss historia att göra. Varför är det då så? Vad är det jag hänger upp mig på? Jag har antecknat. Nu börjar vi. Egentligen skulle vi gjort detta som en sån där band och bok som man hade på 80-talet. Att man har kassettband med, och så Gremlins och så en liten bok till. Och så när ni hör den här signalen och så lät det fililit så skulle man vända blad och sådär. Men det kommer jag inte att komma ihåg. Jag hade som tanke att jo, men om alla går och hämtar sig in Still on Fire som har den så kunde jag väntat här så länge och sjungit lite eller någonting. Men jag kommer ju inte att komma ihåg det. Ni vet det och jag vet det. Jag har ju sagt så många grejer. Nej, från och med nu ska jag bara säga så här om detta i denna podden. Och sen en sekund efter så har jag glömt det. För att jag kom på det under i stundens ingivelse. Vilket ju är väldigt roligt när det då efter 2 år kommer ett mejl. Jag lyssnar inte på mina poddar så jag har ju ingen aning vad jag säger. Så kommer det ett mejl. Du sa det i den fast det stämmer inte för du sa inte det sen. Va? Där du sa det. Okej, okay. Tack. Som sagt, det är en passus. Men jag kommer inte att köra band och bok utan ni som har Still on Fire, ni får trycka på paus nu och så går ni och hämta, eller strax och så går ni och hämtar den och sen sätter ni på play igen. Eller så trycker ni inte, ni får välja helt själv om ni trycker på paus eller inte. Det där lägger man inte i. Så detaljstyrt är det inte här, herregud. Utan har ni Still on Fire så har ni den antagligen framför er nu. Har ni inte den så kan ni säkert hitta den. Jag har sett den till försäljning lite då och då. Ni får inte köpa mitt ex. Det är dessutom söndertummat och sönderläst och har ingenting av stabilitet kvar i pärmarna eller någonting. Så att nu börjar vi. Jag har tagit fram mitt lilla anteckningsblock. Jag har kaffet här och jag har boken bredvid mig. Jag ska bara rätta till micken lite. Jag får ont i ryggen här. Still on Fire. Kiss med en underlig logga och ormskins bakgrund. Ormskins bakgrund tänker ni som inte har boken. Ja, säger jag. Bakom Kiss-loggan och de 4 livebilderna från Crazy Nights som är en eller 3 livebilder och en backstagebild på Eric. Så har vi ormskin eller ja, något annat skin kanske, men sådär fjälligt skin. Varför har vi det, säger någon? Bra fråga. Den tar vi upp i en annan podd om någon vet svaret och meddelar mig. Första sidan. Written by Dave Thomas and Anders Holm. Vem är det? Jag vet inte. Jag har faktiskt ingen aning. Men jag har en stor aning efter att nu har läst boken på riktigt läst texten för första gången på 20 år. Eller 25. Så jag är rätt övertygad om att en helt stor del av denna texten skrevs på engelska. Och översattes rakt av någon form av dåtidens Google Translate. Jag har exempel på detta. Jag kommer till det. Vi vänder blad. Där har vi 4 stycken skrivna brev, precis som i Kiss Alive, fast kortare. Don't take shit from anyone ever, Gene Simmons. Be ready to rock, Paul Stanley. Kiss loves you, don't forget that, Eric Carr. Kiss fans, thank you for all your support, we love you, Bruce Kulick. Och så 4 bilder. Vinnie Gonzalez, Kiss number one fan. Johan Johansson with Eric Carr. Johan Johansson är alltså Johan Falk idag som skrev den fantastiska boken Kiss i Sverige. Rickard with Gene in Denver, Rickard Göransson. Och Johan Johanssons first Kiss concert, en svartvit bild som då ska vara Göteborg 1980. Men jag vill minnas att Johan berättar för mig att det är egentligen 83. Den är tagen framme vid staketet och så är det Johan som är på väg över staketet. Jag för mig han sa att den var 83. Att det inte var 80. Men, eller om det var 84 och att hans första konsert var 83. Det låter jag vara osagt. Ni får själva kontakta Johan och fråga om ni tycker att det här har någon som helst bäring på historien. Sen kommer allt rabblande med ISBN-nummer och så vidare. Och så tack till en massa människor. Och där kommer ett par tack. Rickard Göransson och Johan Johansson eller Johan Falk. Och det skulle jag också vilja säga. Och jag skulle vilja lägga till ett tack och det är till Niklas Olsson. Johan och Rickard och Niklas, det var de 3 stora svenska Kiss-fansen som för mig som 11-12-åring var så nära Kiss man kunde komma. Jag var övertygad om att de ringdes varje dag med bandmedlemmarna och kände varandra och umgicks och så vidare. Det går inte att överskatta den betydelse ni tre har haft för mitt intresse, min utveckling, min förståelse. Så jag vet inte om någon av er lyssnar på det här dravlet, men om ni gör det så skulle jag bara vilja säga till Rickard och Johan och till Niklas att tack. Det är påpassligt här när det var en tacklista i sidan. Niklas står inte med där i den listan, men Rickard och Johan gör, och jag ville lägga till Niklas personligt då. En liten innehållslista på lite kapitel. The First Kiss, Great Expectations, Flaming Youth, Creatures of the Nighttime World, Gunning for Love. Ja, inte så spännande kanske. Och sen vänder vi till första kapitlet, The First Kiss. Och där är en svartvit bild som man då aldrig hade sett förr. Och jag kunde icke begripa att det här var Kiss. Det är alltså Jean uppe till höger som ser ut som en flicka. Faktiskt ser ut som en dåligt målad transa. Paul är igenkännlig. Peter ser ut som att han är 45 år gammal då. 73, det är ju lite konstigt. Och Ace ser också ut som en tjej. Jättekonstig bild. Sen har vi en hel sida som inte har med någonting med Kiss att göra, utan som är en slags rock-encyklopedi-uppslagsverk. Som är helt värdelöst faktiskt. Ja, om ni tar en sån här, inte nationalencyklopedi, ni tar en sån här dålig uppslagsverk och slår upp hårdrock, då är det ungefär det som står här. Jag vet inte, eller glamrock eller någonting. Det intressantaste är på... Till högerspalten så står det bäst av alla var Alice Cooper, det vill säga gruppen inte förrän mycket senare tog deras sångare själv namnet Alice Cooper. Okej, då etablerar vi det att det handlar om gruppen, inte personen. Sen handlar hela texten om han. Han var ett mer eller mindre medelmåttigt halvmetallproffs från Arizona. Bla bla bla, han gör det. Jag menar, jag precis sagt att det handlar om gruppen, inte om personen. Jättekonstigt. Jag fattar ingenting. Hela boken för övrigt, hela textsjuket i boken, där skriver man Rock'n'Roll All Night när den väl kommer med N-I-G-H-T. Alltså inte den korrekta stavningen N-I-T-E. Alla böcker som skriver Rock'n'Roll All Night med N-I-G-H-T är mycket, mycket suspekta böcker i mina ögon. Så har vi etablerat det. Så varje gång jag nämner den låten så vet ni att aha, nu står det fel. Vi bläddrar lite vidare. Det kommer en snygg livebild på Kiss ifrån Hempstead. Det var Chip Rock som har tagit den, tror jag. En livebild från 75. Hempstead 75, tror jag. Och här kommer lite om Kiss i början. Men där står ju ingenting egentligen. Det är lite sånt här är det att Bill O'Coin såg dem på Hotel Diplomat. Men det är liksom... Det är ingen kontext i det. Det är lösryckta citat ur intervjuer i Rolling Stone och Circus och sånt. Vilket gör att det finns ingen helhet. Du målar inte upp en bild, en kronologisk bild av att det hände i den här ordningen och så vidare. Så att än så länge har vi inte lärt oss någonting. Mer än möjligen att Steve Glantz, promotorn i Detroit, kallade Kiss för Hitler och eftersom de kunde hypnotisera sin publik. Okej, ja, skit i det. Vi bläddrar igen. Till kapitel 2. Det går fort här, bara så ni vet. Fin bild på Jean från 82. Något. En väldigt närbild på Jean är det, så det är svårt att säga. Men det borde vara Creatures-tiden. Jo, det är det nu, för han har den här öglan på bröstet. Och så står där följande. Jean Stein föddes på en israelisk kibbutz den 25 augusti 47. Stein. Jag var övertygad om att det var rätt hela min uppväxt. För det stod i den här boken. Alla vet ju då att det var Klein. Stein var det aldrig. Jag vet inte var... Okej, på den här tiden fanns inte internet. Så de som skrev boken kunde inte googla detta. Nej, men någon borde de ju ha kunnat fråga. För det är ju inte rätt. Och det nämns flera gånger. Speciellt sen i sista stycket på sidan. Vid den här tiden ändrade Jean sitt namn från Stein till Simmons. Fair enough. Det blir värre, för på nästa sida så fortsätter texten. Man pratar lite om Wicked Lester och Rainbow som spelar runt i New York. Det gjorde de inte jättemycket, kan jag säga. Det var inte alls i New York faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jo, staten New York väl, och de spelar ju inte runt, utan en konsert med Rainbow, två med Wicked Lester, det är ju inte till att spela runt. Sen har vi den berömda Twisted Sister-gitarristen J. Faye French som spelade med dem eventuellt. I alla fall, när Paul och Gene splittrade Wicked Lester så kontaktade de en människa som satt in en annons i en tidning som heter Chris Cola. Och det här är inget, det skulle ju kunna vara oh shit, vi skrev Chris istället för Peter, Chris Cola. Nej, nej. Chris hade skött trummorna i ett litet lokalt band som heter Chelsea. Chris gjorde detta. Jag bröt samman när Chelsea splittrades, erkände Chris senare. Och inte Chris, alltså Peter Chris som efternamn, utan Chris med C-H-R-I-S. Det står ju inte ens Chris Cola på Chelsea-plattan. Jag fattar ingenting. Ja. Dessutom står det på denna sidan att Kiss saknade manager. Paul och Gene managerade sig själva. Nej. Lou Linnet hette managern för Wicked Lester. Vet i och för sig inte hur välkänt det var. Välkänt det var 1988, men det borde inte vara omöjligt att få tag i. Nästa sida är en bild från fotosession, bild från 79. Det är en bild på Ace och lite biljetter där. Sen kommer vi till nästa uppslag där vi har väldigt fin livebild från Dynasty som en. Den bilden är med. Den kom, jag för mig att det är den som är med som man kunde få som en sån här slide, diabildslide, när man fick ett presskit. Presskit heter det på svenska, inte presskit. Det blir många air idag, tydligen. Historien fortsätter. Står ingenting här. Det står att Kiss ingick lite i den här ligan som hängde på Max Kansas City och sånt. Eller man nämner klubbar som Coventry och Max Kansas City i samma andetag. Ja, okej. Okay. Det här är ju verkligen inte nitpick, men på den 1973 så var ju Kiss inte med i Max Kansas City-gänget. Det var därför de spelade på Coventry. Det var två helt skilda kulturer i New York på 70-talet. Vi vänder blad igen. Stor fin bild från Amsterdam 76 på hela gruppen. Mer text om ingenting. Och vi ska se, vad kommer vi till? Jag har ett sida. Ja, okej. Vänder en sida till. Alltså, här är det, handlar det då om första skivan och sådär. Men det står verkligen ingenting om Kiss Live. Om vilka låtar som spelades. Om hur kläder utvecklades och så vidare. Det står bara en massa ord. Som inte betyder någonting. Nästa uppslag, två bilder på Ace, en från I Love It Loud-videon 82, tror jag, eller är det bara en fotosessionbild? Och en fotosession från 79, tillsammans med en recension från tidningen Variety 1974, en recension på nyårsgiget 73. Men den är väldigt trevlig, för det, sånt ser man inte hur ofta som helst. Men, då vänder vi till nästa sida här så ska vi se, kommer lite livebilder igen från 80, jag får med det Drammen eller London. En stor snygg bild från Hot of the Hell-fotosessionen. Och så läser vi här, nu ska vi se vad det var. Från det, de säljer inga skivor 74. Men redan på första plattan så börjar de sälja ut arenor som tar 3000 eller mer. Nej, det gör de inte. Det är inte alls sant. Det är faktiskt fruktansvärt långt från sanningen. Det här med att Kiss började sälja ut, det är en sån klassisk myt. Klart de har sålt ut arenor. Absolut har de gjort det. Men inte i den omfattningen som folk tror. Och framförallt inte när ingen visste vem de var. För det var ju det. Skivan sålde inte. De åkte runt och spelade förband på små klubbar och små teatrar i var som helst i USA. Men de sålde inte ut några arenor. Det är så fint det här så jag måste äta en lussebulle. Vänta. Nästa sida, stor fin gruppbild 1980 och kapitel 3, Flaming Youth. Nu går vi då in i Dress to Kill. Vi har tydligen på två sidor redan hunnit med första skivan, turnén, Heart of the Hell, turnén. Och vi går nu in och spelar in Dress to Kill. Återigen, som jag sa, vi vet ju inget, kronologin är helt underlig för det händer jättemycket men det står ingenting om det. Vänder blad. Livebild från 76. Kanske är det Skandinavium. Gene blåser eld. Kan även vara England eller någonting. Backstagebild från 1980 som vi tidigare har sett en annan version av. Eller från samma session. Och mer text. Vänder blad igen. Och då har vi Peter fotosession, Paul fotosession och två småbilder. Och sen kommer vi till Kiss Alive. Och då handlar det om att de spelade in den i Cobo Hall. Ja, det var ju det man trodde länge, för det var det hette. Även om konsertreklamen för Davenport tydligt skriver att välkommen till Kiss-konsert och bli inspelad. Det står faktiskt i konsertreklamen för Davenport. Så, ja. Tack till min gode vän Emil som har ruskat fram de här grejerna. Men det visste vi ju inte då. Utan på 1988 så var det Cobo Hall som Alive då skulle vara inspelad i. Eller någonting sånt. Däremot står den klassiska skrönan som alla nog har använt sig av någon gång, inklusive mig själv, att Kiss det ena året på nyårsafton spelade förband till Blåister Kallt och ett år efter på nyårsafton så var rollerna omvända, ombytta. Det var det Blåister Kallt som var förband till Kiss. Det står här att 74 spelade Kiss förband till dem och 75 spelade de förband till Kiss. Det går just för att visa hur fort det gick att det var bara ett år som detta hände på. Men det var två år. Nyårsafton 73 så var Kiss första bandet av fyra på Academy of Music där Blåister Kallt headlinen om, eller var Iggy Pop headline? Jag spelar ingen roll, de spelar över Kiss. Och på nyårsafton 75, då var Blåister Kallt ett av banden under Kiss, mycket riktigt. Men det tog två år, inte ett år. Och det där, det kan ju låta futtigt idag när bandet firar 50 år snart. Men det är ju fruktansvärt lång tid och det vänder ju upp och ner på historien. Speciellt på den tiden. På den tiden, ett gräsligt uttryck. Jag ska sluta med det, försöka sluta med fotosession bild 79, två livebilder på Ace igen. Och så nästa kapitel, Creatures of the Nighttime World. Alltså ni hör, det går sjukt fort fram. Men nu här blir det ju långsammare. För nu ska det skrivas om Destroyer. Så hela detta kapitlet som inleds med en bild från Creatures of the Night-sessionen, eller det omslaget till Creatures of the Night-plattan fast rödtintat istället för blått. Så hela detta kapitlet kommer att handla om Destroyer. Eftersom det är den man ska skriva om. Där står fortfarande ingenting om hur låtarna växte fram och hur Detroit Rock City egentligen började som en mycket tuffare demo och så vidare. Bla bla. Utan det står bara om intervjucitat och vad ska jag säga här. Det var ett klassiskt fall där imagen slår ut allt annat. Ett band så perfekt att det gjorde detsamma hur de lät i verkligheten. Som Ezrin sa till Rolling Stone, jag kunde höra rykten och jag har alltid haft känsla för det. Jag lyssnade och jag visste att folk redan var djupt påverkade av Kiss. Och Kiss var inte färdiga ännu. Inget radioframträdande, inga singlar, inga turnéer som gett stora rubriker. Okej. Okay. Där stod ingenting. Så vänder vi blad och det här är alltså ett kapitel om Destroyer som har inletts med en bild från Creatures. Nu får vi fyra solobilder eller enskilda bilder på medlemmarna i The Elder-dräkterna. Och här kommer då ytterligare en av de här skrönorna som har levt i alla år, sidan 33. Som singel missade Shout It Out Loud precis en topp 30-placering. Den följdes av Beth, Peter Criss låt som resten av gruppen inte ens ville ha med på den nya LP:n. Från början fick den titeln Beck. En hyllning till den briljanta före detta Yardbird-gitarristen som starkt influerat Kiss under deras första år. Snälla någon. Ja, det där är ju klassisk myt som har levt i alla år. Och det, ja. Den kommer ju inte från denna, utan det här är ju en upprepning av myten från annat håll. Men likväl, sant är det inte. Nästa sida bjuder en bild på Gene i The Elder direkt, Gene i Dynasty direkt och en backstage-bild från 20 januari 78. Vad är det? Providence, va? För där står Happy Birthday Paul på en torta. Kiss spelade uppenbarligen 1976 i Tokyos Budokanhall och året efter så var de där igen. Samtidigt spelade Kiss även fyra kvällar i maj 76 i England. Lite korrläsning, grabbar, va? Någon kunde väl bara läsa det en gång till innan ni släppte ut det. Ska jag säga, som har hittat på dumheter i mina krönikor, men å andra sidan så har jag inte sålt de krönikorna. Jaja, jag skriver väl fel i Partners in Crime-boken också, så får någon annan sitta och analysera den i en podd om 25 år och så kan vi skratta åt det då. Nästa sida, livebild på Gene från 80 och backstagebild från 80. Det är mycket 80. Det, och det är framförallt det här handlar ju fortfarande om Kiss 77-78, men det spelar ingen roll. Bilderna kommer från, nej 76, men bilderna kommer från andra tider. Sen kommer ett snyggt bildcollage på Jean, 5 bilder från 79-80, och 4 bilder och en mittelbild som är spegelvänd från Creatures of the Night. Och nu är vi på Rock and Roll Over. Och då är det så här floskelskitcitat. Vi ska säga, jag läser alla tre. Paul berättar för Circus vad han trodde var hemligheten bakom Kiss framgång. Även om du inte kan se ut som vi, kan du känna som vi. Det finns en massa människor som har vanliga hederliga jobb där det enda som hjälper dem är att stå ut. Hjälper dem att stå ut är att de tänker att de i alla fall är moderna, medvetna personer. Det är bara det att vi ser ut som de känner sig. Vi sätter upp våra egna regler. Vi lever våra egna liv. Och du kan följa oss, men vi följer inte någon annan. Kiss är ett sätt att leva. Ett helt stycke om Rock'n'Roll Over som inte handlar om någonting. Det där är skitutfyllnad. Och det fortsätter direkt under. Vid ett annat tillfälle fortsatte Ace. Vi vill underhålla. En kille går till en konsert och betalar $6 för en biljett. Om han släpper loss till musiken och det vi gör på scenen så kommer han lämna konserten på gott humör. När det händer vet vi att vi har gjort vårt jobb. Och som gris i prinsesstårtan. I vanliga fall associerar man våld med att folk gör saker mot andra människor, sa Peter. Kiss musik är våldsam bara på det sättet att den får publiken att vilja gå upp och göra någonting. Den är inte våldsam i den betydelsen att folk gör något mot andra människor. Vi spelar inte vår musik för att folk ska sitta stilla. Det är musik som ska få folk att vara sig själva och vara mindre konstlade. Tre stycken, en fjärdedel av texten och ingenting av det berättar någonting. Ögonen glider över orden och vill bara snälla berätta något för mig. Hur kände de här 76, 77? Hur tänkte de? Nej, ingenting. Floskel, floskel, floskel. Så går det när man baserar en bok på tidningen Circus tydligen. Jag har aldrig läst tidningen Circus, vad jag vet. Är den så dålig? Ni som vet. Det kanske ni. Eller vad den är. Nåväl, vi bläddrar vidare. Gunning for Love heter nästa kapitel, sidan 41. Och så är det en svartvit bild på skivan Love Gun. Det är ju hyggligt logiskt, tycker jag. Här hänger det ihop lite i alla fall. Pratar lite om att Love Gun öppnade med I Stole Your Love. Den saknade titelspårets smutsiga oanständighet och hade kunnat hamna i Kiss förteckning över ofullbordade halvklassiker om den inte hade dykt upp igen precis 3 månader senare på det kraftfulla dubbelalbumet Alive 2. Va? På riktigt? Alltså, enda anledningen till att vi tycker om I Stole Your Love är för att den är med på Alive 2. Det här är ju en åsikt, det här är ju inte fakta. Men nej, den enda anledningen till att jag gillar I Stole Your Love, det är att en sensationellt bra låt skriven av ett band på sin topp. Det har ingenting med var och vilka liveplattor den hamnar på att göra. Inte för mig i alla fall, men det kanske det har för dig. Då får du säga det i din podd eller i din bok. Och det har de gjort här, så att jag skäms på mig. På sidan 42 blir det festligt värre, för här läser vi följande. Helsidesbild reklam för Kiss Meets the Phantom of the Park. Den är häftig. Den hade jag gärna haft. En sån här stand-up-grej i kartong. Jag hade gärna haft den hemma. Sen läser vi om Alive 2. Av de 4 nyaste live-låtarna står Christine 16 ut på samma sätt som dess studioinspelade motsvarighet. En bubblande pophyllning till mötet mellan tonårig sexerfarenhet och oskuld. Naturligtvis en kliché, men som sådan Kiss styrka. Står ingenting, som ni märker. Tomt på innehåll. Nästa stycke. Trots att albumet enligt ryktena innehöll tidigare ej släppta mixningar av många låtar, så var det egentligen lite. En del säger ingenting på den tvåfaldiga platinaskivan, som blev en glad överraskning för Kiss Army. Även en ny inspelning av den gamla scenfavoriten Strutter, nu omdöpt till Strutter 78. Helt plötsligt handlar det om Double Platinum. Den är inte nämnd någonstans. Den bara dyker upp här, som en liten gris i hästen. De mest omtalade nymixarna lät inte annorlunda än originallåtarna. Okej, om vi nu är på Double Platinum och de spelar Firehouse, så hör de väl att det låter som smurfarna. Det må vara att de andra, många av mixarna inte gör någon större skillnad, men man hör väl för böven att det är extra gitarrer och färre trummor på Hard Luck Woman. Men varför, och hoppar vi över till nästa spalt, där plötsligt börjar vi nämna ska vi se. Nej, det är nästa sida till och med. Att, någonstans här. Ja, det kanske är nästa uppslag. Någonstans här så märker man att här borde det nog stått mer om Double Platinum. Men det är helt random inkastade stycke här, så att det är jättesvårt att hänga med om man då inte kan historien fullständigt utan till. Vilket jag kan. Och det är kanske därför det funkar. Nästa uppslag, jättefina konsertreklamlappar. En kopia på Rock'n'Roll Ball with Kiss från Originals. Den här planschen om Hotel Diplomat 73. En fin liten konsertreklam för Malmö 83, Anaheim 76, Lund 84 och en halvsida reklam för Englands turnén 84. Tagen från, vad heter den? Kerrang gissar jag. Och den är rolig den reklamen, för det är, bilden är Lick It Up-omslaget. Men man har retuscherat bort, eller kopierat bort Vinnie och petat in Mark St. John istället. Så Paul, Gene och Eric är från Lick It Up-omslaget och Mark är ju från Animal Eyes. Det är lite roligt. Sånt piggar upp så jag blir alldeles lite till mig när jag ser det. Nu tar det fart här. Nästa sida. Fortfarande kvar på Kiss Meets the Phantom of the Park. Och då har vi en bild på omslaget. Vi har tre bilder ur filmen. Baksidesbilderna är det nu till och med. Eller någonting från kassetten, för de är uppförstorade och i dålig upplösning. Vi har tidigare sida för att läsa lite om Phantom, och det fortsätter här. Det här är så bra. Kiss ovetande har Devereaux, Fantomen med PH, I shit you not, spelad av Anthony Zerbe, skapat en cybernetisk konstgjord inom parentes kopia av Genes demon. Demon med stort D. Hans andra jag, inom parentes. Och skickat ut den för att terrorisera nöjesparken. Fem säkerhetsmän blir överfallna och inredning i parken fördärvad. Och sen kommer vi ner till, nu ska vi se, det här är också bra. Bandet misstänker redan fantomen med PH för att vara skyld... fantomen, säg det med underläppen. Fantomen. Bandet misstänker redan Fantomen för att vara skyldig till skadegörelsen, men hindras från att komma honom in på livet av en förvirrande hop av fientliga cybernetiska monster, gorillor, grodmän och indianer. Vad fan är indianerna? Och grodmän? Det här är så sensationellt roligt. Cybernetiska monster, gorillor, grodmän och indianer. Om jag någonsin ska tatuera in en hel mening på min rumpa, så ska det vara cybernetiska monster, gorillor, grodmän och indianer. Det utkämpas strider både med dem och med Kiss dubbelgångar som Fantomen skapat sedan han stulit bandets personliga talismaner. Striderna är riktigt spektakulära, men desto bättre är konsertsekvensen med bindestreck, då Kiss sitter fängslade i Fantomens underjordiska laboratorium och deras cybernetisk, varför säger han cybernetisk hela tiden, dubbelgångare tar över scenen och hetsar publiken till upplopp. Alltså det här är den bästa baksidestexten på videokassetten någonsin. Och så det bästa stycket av, nej inte det bästa, men det sista som är roligt här. Det goda segrar naturligtvis. De riktiga Kiss-medlemmarna tar sig ut ur sitt fängelse, återtar sina talismaner och kommer upp på scenen för att utkämpa strid med sina dubbelgångare. Bert, ska vi utkämpa strid? Ja, om jag går upp först så kan du utkämpa strid där, så utkämpar jag lite strid här. Ja, det gör vi. De vinner och filmen mynnar ut i en otrolig Kiss live-sekvens. Rock and roll all night, shout it out loud, God of Thunder och Rip and Destroy. Hotter than hell med en annan text. Det förklaras inte. Man förväntas bara... Vadå, kör de fyra låtar i slutet, varav en av dem är Hotter than hell med en annan text? Det är så bra detta. Okej, okay. Hello Stockholm. This is a song from Animal Eyes. Usually it's called Heavens on Fire, but today we're gonna call it Plastic Ducks. Och den legendariska scenen när Peter Criss gör en akustisk version av sin hit Beth. Många Kiss-fans anser den överlägsen LP-versionen. Vilka Kiss-fans då? Vilket Kiss-fan i hela världen anser att en dåligt stämd 12-strängad eller 6-strängad eller 0-strängad gitarr på något sätt går att lyssna på? Den är ju så falsk, gitarren. Många Kiss-fans anser den överlägsen LP-versionen. Ja, och alla de är medlemmar i de dövas riksförbund. Oh, jag har inte ens kommit halvvägs, så jag är redan uppspelt. Vi bläddrar vidare från grodmännen och indianerna. Och Rip and Destroy som heter den hel med en annan text. Jag klarar inte detta. Förlåt, vi får bli lite allvarliga. Vi bläddrar vidare, så har vi nästa sida mer text, spegelvänd bild i bakgrunden och två fina uppslag från Marvel Comics. Samtidigt som man pratar lite om att Kiss har släppt mycket skräp på marknaden. Så ja, då hoppar vi fram till soloskivorna. Nu blir det fantastiskt här. Nu kommer faktan och bara öser över oss. Kapitlet heter Almost Human. Bilden föreställer Eric bakom trummorna på Creatures of the Night-turnén och texten handlar som sagt om soloskivorna. Försök få ihop det, den som vill. Då läser vi, nu blir det bra här, alltså det här är faktum. Man pratar lite om soloskivorna och så skriver man att Peter Criss ville bevisa att Beth inte var en engångssuccé och fyllde sin LP med liknande ballader. Två, va? Easy Thing. Tre, Kiss the Girl Goodbye, Easy Thing och I Can't Stop the Rain. Nåväl. Ur vissa synpunkter var det den största besvikelsen i kvartetten 40 minuter av rockballader. Men snäll. Alltså det är så dåligt här. Medan de andra hade behållit åtminstone något av den gemensamma musiken från sin Kiss-karriär så gick Peter i en helt annan riktning. Ja, det kan man ju tycka vad man vill om. Nästa stycke däremot. Håll i hatten nu gott folk och skriv ner, för nu blir det roligt här. Jämför det med Gene Simmons album. Peter Criss spelade in sitt album ensam och spelade alla instrumenten utom gitarr som skickligt sköttes av Steve Lukather. Nu tänker vi lite på detta. Nu tar vi en paus här. 1978. Peter Criss, en av de minst kompetenta musikerna som någonsin har nått så stor stjärnstatus som han har. Och det säger jag inte för att jag tycker han är dålig. Jag säger det för att det är sant. Han är usel på det mesta han gör. Men det han gör som är bra, gör han bra. Han har ingen taktkänsla, vilket är jobbigt när man är trummis. Gene har ju berättat hur det går till att spela in hans sång och så vidare. Han repar in sång i ett tonläge så att när de ska spela live och de kör låten i A så sjunger han den i A för att det är där han har repat in den. Skulle Gene och de ändra den till G så sjunger han den fortfarande i A för han är tondöv. Han är en mycket, mycket dålig musiker. Och 78 var han en nerknarkad dålig musiker. Jag älskar honom av hela mitt hjärta och hans solokarriär är den mest intressanta av alla medlemmarnas. Men han är inte bra. Och framför allt, jag hör att jag blir väldigt pedagogisk här, men nu talar jag till er som då kanske inte tycker att jag har rätt i detta och så vidare. Men vi kan väl vara överens om att han har aldrig spelat in en hel skiva helt själv, alla instrumenten utom gitarr. Någonsin. Överhuvudtaget. Han spelar ju inte ens trummorna på sin egen soloskiva. Jo, knappt hälften. Men i övrigt använder han Jeans trummis Allan Schwartzberg. Än mindre spelar han all klaviatur, arrangerar stråkarna i I Can't Stop the Rain, spelar piano, spelar bas. var det här undrar jag på riktigt, om man allt annat i boken bara är trams, så är ju det här direkt, det här är en uppenbar och direkt lögn. Och var kan författarna rimligen ha hittat detta och valt att återge i en bok om bandet? Ja. Men där är i alla fall inga indianer vid inspelningen. Och det får vi vara väldigt, väldigt glada för. Sen pratar man om att Pars skiva är bra och Ace är bra och allt det som det ska vara. Tre livebilder från 1980, lite rubrik från när Kiss var här 80 i en tidning. Sönderslagna kupéer och blodiga golv. Spåren efter Kiss-fansens framfart. Och sen är där, det här är lite spännande. Ursäkta. En liten reklambild, dåligt kopierad från Tysta blodiga natt, Trick or Treat heter den väl på engelska, filmen med Gene Simmons i. Och sen är den ett brev, eller det är liksom ett, det ser ut som ett brev, Metal Kiss of Death, och så ser en massa citat. Det här är alltså en grej som kristna grupper delade ut för att bevisa att Kiss var satanister eller någonting. Men det står ingenstans. Läser man texten så står det bara, jag vet inte. Det är verkligen så här kristen propaganda. Men varför har man inte gjort en liten bildtext till det då? Eric slog på trumman för en häftig konsertupplevelse. Bara så att man fattar vad det är man läser. Annars kanske någon tyckte att det här var ju coolt. Coolt att de är satanister. Nästa sida fortsätter vi. Och nu har vi kommit till Dynasty. Och här, alltså om det finns mycket att säga om bandet och deras utveckling och turné och så vidare, så är ju Dynasty en av de allra intressantaste perioderna. Då står det följande. Kiss började turnera igen sent på sommaren. De turnerade i Amerika och fick en respons som inte hade svalnat av genom deras 18 månaders frånvaro från konsertarenorna. På många platser var reaktionen ännu mer överväldigande än det någonsin varit förr, eftersom nya fans kom för att kolla på bandet. Bla bla bla. Det är allt som står om Dynasty-turnén. Ingenting om hybrisen. Om Peter Criss problem, eventuella problem, eller ja, problem. Om hypen, om hur stort det skulle bli men inte blev och så vidare. Ingenting. Bara ingenting. Och ju vänta, det står något om Dynasty också. Nej, det var inte där. De säger att Dynasty är Kiss fram tills dess en av deras bästa skivor. Det får man lov att tycka också. Men det är en åsikt, det är inte fakta. Jag tycker det är konstigt. Nästa sida, helbild på Paul från 1980. Och nu är vi på Unmasked. Och Paul Caravella kommer med i bandet, som vi alla vet. Caravello var det. Men den är ju lätt, den köper jag. Det är ett stavfel, det är helt okej. Det gick som sagt inte att googla det. Jag har ju missat det bästa. Var är det här är bra. Om 2000 Man, när vi var på Dynasty. Tänk på någonting annat så länge. Jo. Deras version av Rolling Stones 2000 Man, brutalt utplockad från Stones Satanic Majesties, var ett glödande hopkok av dansrytmer och gamla tiders metal mayhem. Jag skulle vilja påstå att det inte är riktigt sant. Jag tycker det är en bra version. Jag tycker den är rätt bra. Alltså lite svängig. Men där är ingen dansrytm när den. Och en av de allra sista beskrivningarna jag skulle ge den är Metal Mayhem. Så vet ni det. Bild på Gene och poliskonstapel, och så hoppar vi vidare. Så kommer vi tillbaka till med Unmasked. Paul backstage Unmasked med, och nu har Paul Caravella då kommit med i bandet. Det var någonting till. Jag missar här. Det står att det här är en av grejerna som jag gissar är resultatet av att det är en översatt text. För det står att de pratar om producenterna på soloskivorna. Och då står det att Sean Delaney hade dubbla platinameriter. Va? Det där är en direkt översättning. Det var ju han som skapade Double Platinum. Så där det tycker jag är uppenbart att texten på något sätt måste ha varit engelsk. Och det här är en grej, där är många sådana små grejer lite överallt. Två sidor fram. Jag ska bara bläddra i mitt block. Tack, varsågoda. Paul Caravella. Och nu börjar det bli då två livebilder från 79. Cincinnati kanske, Chicago. Och en Paul fotosession från 80. Och så lite mer text om hur det var dags att göra en ny skiva efter Unmasked, att den skulle bli hårdrock, men de skrotade den. Och med sådana sånger som Deadly Weapons, Reputation och Nowhere to Run, så var det dags att göra någonting annat. Och då hoppar vi in i ett kapitel som handlar om The Elder. Den pigge lyssnaren minns att kapitlet om Destroyer hade bilder från The Elder-tiden. Ja, då är det ju inte mer än rimligt att vi har en backstage-bild från Amsterdam 76 på Destroyer-turnén här nu när vi pratar om The Elder. Och här är en hel spalt som är pressreleasen för The Elder fast översatt. Allt sedan tidernas begynnelse har det varit de gamles uppgift att välja ut och träna de hjältar vars öde det skulle bli att bekämpa all ondska och orättvisa. En hel spalt. Helt poänglöst. Och sen har detta då fått orimligt mycket uppmärksamhet också. Precis som Destroyer, som fick lite uppmärksamhet jämfört med alla de andra skivorna som de inte berättar någonting om. Så har The Elder också fått väldigt mycket som ett litet försvarstal. För författarna och Kiss själva här, det bara... Den sålde inte så bra, det gick inte så bra, men den var viktig att göra och vi gjorde den för vår egen skull. Blä, 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 blä. Jag pallar inte. Och sen kommer vi till lite härlig korrläsning här igen nu. Nu blir det roligt igen. Jag ska se om det är Paul som har sagt detta eller Gene. Det framgår inte. Varför skulle man skriva det? The Elder är en stämningsskiva. Vi vill inte förstöra den genom att slänga in allt för mycket i den. Vadå, som ett valthorn? Det skulle vara lätt att överdriva en sån skiva, att göra en missmodig blues in the search of the lost chord och helt enkelt ha för mycket dialog och för många effekter. Det bästa exemplet på allt för stor försiktighet är Escape from the Island, en låt som inte ens nämndes på skivomslaget. Jo, det gjorde den faktiskt visst det. På nästan alla utgåvor. Alla utom 4 kanske, eller 5. Den kunde ha varit en fullständig mishmash av ljudeffekter, men vi la bara över några sirener och sen känns den som en sång om flykt. Och sen så är det då citattecknet slut, så nu är det inte någon medlem som säger något. Escape from the Island var faktiskt en av de få låtar på albumet, med undantag för singlarna, där Kiss verkligen överträffade sig själva. Den ödestyngda The Oath and I. Jag läser den meningen igen. Den ödestyngda The Oath and I kunde ha verkat mera välbekant. Det var en låt som Gene beskrev som symbol för den hoppfullhet som avslutade skivan och som Kerrang jämförde med Iron Maiden. Men i Escape from the Island övergav Kiss det stereotypa som de haft så svårt att komma bort från vid de första två försöken att spela in sin 13:e LP. De övergav det utan att falla offer för den självbeundran som hade fördärvat till exempel Under the Rose. Man hyllar alltså Escape from the Island, 2 minuter instrumentalmusik med Ace, Bob Ezrin och Eric. Och man hyllar Pauls och Genes, alltså hur naken den är. Jag orkar inte detta, nej. Och nu blir det fakta igen, så nu får ni skriva ner här, för nu blir det riktiga, nu vrålar vi till här. På Killers, nu hoppar vi fram dit. De nya låtarna hade alla, så nämner de låtarna, de 4 hade alla Paul på sång, men överraskningen låg hos gitarristen. Fastän Ace var på skivomslaget så var han med största sannolikhet inte inblandad i inspelningen. No shit, Sherlock. De flesta trodde att Bob Kulick, som var stjärnan i bonuslåtarna på Live 2, hade fyllt tomrummet. De hade fel. Det var i själva verket Paul. Ja. Det är inte helt riktigt sant det där. Någonstans. Men det blir bättre. Det var också Paul som var första gitarristen på Kiss nästa studioinspelade album, Creatures of the Night. Ace hade, efter vad man sa, varit inblandad i en verkligt otäck bilolycka som totalkvadda hans Porsche och gjorde honom sängliggande bla 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 bla. Mm. Och ni kommer kanske ihåg det där jag sa om att The Elder var bandets 13:e LP. Då blir det lite lustigt när vi bläddrar en sida fram. Då får vi en bild på Paul och Ace från Hilversums I Love It Loud-inspelning. Det är trevligt. En sida senare så är det ett nytt kapitel och där får vi veta att Creatures of the Night, alltså ja, två skivor från The Elder, det är bandets 18:e LP. Det kommer att bli mycket intressantare strax vad gäller det. Stor bild på Paul från Göteborg 84, helsidesbild, snygg som Sören. Och lite Creatures of the Night-snack. För ni vet väl hur det var på Creatures-turnén. Alla kommer väl ihåg hur den var. Jo, den gick ju till så här. För nu pratar vi faktiskt lite turné. Så här gick Creatures of the Night-turnén till. Nästa del av deras program innebar ännu en lång period när Ace var tvungen att vara borta från hemmet. Något som man hatade. Kiss hade inte turnerat i USA på nära 3 år. För många av deras fans var Eric Carr fortfarande den nya medlemmen på prov varje kväll när han i själva verket hade varit en fullfjädrad medlem av Kiss i 2,5 år. Kiss nya turné var delad i 2 delar. Den första delen, den så kallade uppvärmningen, bestod av en lång rad bokningar i mindre städer som inte hade välsignats med deras närvaro sedan bandet var nytt. Sedan följde ett kort uppehåll på hösten, då en 10-dagars PR-turné till England stod på dagordningen. Efter det var det dags för Amerika, nu med tonvikten på de större arenorna. Sydamerika var också inplanerat. Mm. Kiss drabbades nu av turnémani, de reste på en... Alltså, här, Vinnie Vincent nämns aldrig i samband med Creatures-turnén. En 20 låtar stark show repeterades för turnén som sträckte sig från Black Diamond till Saint and Sinner och tillbaka igen. Saint and Sinner spelades aldrig live. Repades mig veterligen aldrig, men det kan den såklart ha gjort. Men vad var det med en turné innan promotion-turnén i Europa? En liten turné med orter där de inte hade varit på länge. Med Ace på gitarr. När fan skulle den ha ägt rum? De spelade ju in skivan hela sommaren 82. Nåja, efter Creatures of the Night och turnén då uppenbarligen så lämnar Ace bandet och Vinnie får sin chans och vi vänder blad och då är det en dubbelsidig helscensbild på Kiss från Crazy Nights-turnén. Det är ju trevligt. Sen vänder vi blad igen och då får vi 3 bilder från Donington 87 när Paul går upp och gästar med Bon Jovi. Mittelbilden där har alltid sett ut som en tjej som dansar tycker jag ute på sidan, men det är ju Paul. Och på högersidan har vi en bild på Paul från Crazy Nights-turnén där han ser ut som Vinnie för han har jättemycket ögonskugga. Det är en ganska dålig bild. Och sen nedanför är det en bild på när en i Road Crewet gifter sig tidigt 88 någonstans i USA. Inga Kiss-medlemmar på den bilden, men däremot en stor Kiss-logga. Ingenting av det här får sin förklaring. Alla bilderna bara finns och så står det ingenting om vad man tittar på. Det är jättekonstigt. Nåväl, här står då lite om Vinnie faktiskt och hur det går till när han kommer med på Lick It Up-skivan och turnén. Står inte en sekundmeter om att Vinnie är med i Kiss när de har smink. Förutom att den stora avsminkningen äger rum inför publik i oktober 83, det var ju september. Och där är ju Vinnie med, men det har man inte pratat om innan. Det här är ju här är så mycket faktafel och fel i allmänhet så att det här är faktiskt lite skandalöst måste jag säga. Det här tycker jag är dåligt, riktigt. Nu är det dåligt sådär så jag blir lite irriterad för jag kan inte erinra mig att jag trodde på det där med att det var någon turné med Ace på Creatures. Kanske, möjligen i ett svagt ögonblick, men ganska fort gick det över eftersom vi som levde med Kiss, med okej. Okay, vi visste ju att Vinnie ersatte Ace, för det var ju bilder från Toledo 82. Eller tidigt 83, okej, med Vinnie på gitarr liksom. Och det måste ju författarna också ha vetat. Men ingen brydde sig om att faktakolla det. Nåväl, nästa uppslag, massor med fina bilder när de var i Sverige, 85, Paul och Gene. Och en bild på Winnie plötsligt ifrån Liquid Up. En bild på Paul från 84 också tror jag. Men resten är fina bilderna när de håller i svenska flaggan och har sig. Och nu är det helt tomt på information. Nu står det inte längre någonting som är av intresse eller ens av... ingen information alls. Nästa sida, par livebild 88, Bruce och Christina, en ståvarande tjej eller fru, när de gifte sig 89. Backstage. En livebild på Winnie från 83 och en livebild på Winnie från 83. Mer text, mer backstagebilder 83, 84 och 86 och en bild på Ace från 87, 88 något, när han håller upp en svensk Kisami-blaska. Och sen så kommer det lite om Jeans filmer. Fin bild på Mark i bakgrunden, en ful bild på Jean som Dr. Vad heter han? Luther i Runaway. Och så fyra livebilder från Crazy Nights-turnén. Och här nämner man då att Asylum är bandets 17:e skiva. Vilket ju är intressant eftersom The Elder var nummer 13, Creatures var nummer 18. Det kom alltså 5 skivor mellan Creatures och The Elder. Eller. Och sen så helt plötsligt går vi tillbaka till nummer 17 på Asylum. Men det, alltså nu har de tappat mig helt här. Här kommer en fin livebild från Stockholm 84, det är ju alltid kul. Men nu står här inte längre någonting. Man märker att, jag tror att författarna själva tappar intresset här mot 80-talet till. För här är det mest bilder. Och liksom ingen som helst information egentligen. Här är det lite bilder från Sverige, fler bilder från 86 som Johan har tagit, de är jättefina. Stor backstagebild från Lund, det var 84, när de håller i guldskivorna för Liquid Up, jättetrevlig. Fler bilder från 88, en från 86, och det här är det sista kapitlet, Still on Fire. Och nu är det hur Crazy Nights anses ju av de flesta fansen att vara en av bandets bästa skivor. Allting är perfekt, bandet har aldrig varit större. Vi var de största, de värsta, vi tuggade sönder dem och spottade ut dem. Vi gjorde det för att vi var galna, och det är vi fortfarande. Det är det sista citatet i boken, och det är Gene som säger det. På en jättefin, ett jättefint collage av livebilder från 88 och 2 backstagebilder från 83. Så det är Still on Fire, den minst informativa boken om Kiss som jag har läst. Om man letar efter något, efter att förstå deras historia. Och dessutom sprängfylld med faktafel. Efter detta så kommer diskografin. Där kan man ju roa sig med att sitta och räkna skivor om man då vill. Och vilken skiva är nummer 18, 13 och 26. Lite singlar. Och så sånt här som band. Att då Bruce Kulick spelar med Good Rats och Black Jack. Mark St. John spelar med White Tiger. Lite sånt. Som man inte hade koll på. Och sen kommer bootleg-diskografin. Och den har jag gått igenom i min egen podd. Så den lämnar jag därhen. Men jag ska bara nämna en grej här i slutet. Där kommer en, efter bootleg-diskografin kommer det en videosida. Jag kommer inte ihåg om jag pratade om den när vi pratade bootlegs. Då nämner man Kiss Exposed, Kiss Mr. Phantom, Animal Eyes Live Uncensored. Och lite bootlegs. Essen 83, Quebec 84, Montreal 83. Freeze Frame 84. Och så står det längst ner, Not Yet Released, Perfect Partners och Hawks Force. Någonting är alltså osläppt och de heter Perfect Partners och Hawks, alltså Hök, Hawks Force. Är det någon som vet vad detta är? Det har förbryllat mig alla år. Jag skulle jag kunna googla det nu, men det pallar jag inte. Utan jag tänker så här, är det någon som vet vad detta betyder. Var det någon tv-serie som hade avsnitt som hette så eller något? För Gene var ju med i OD Feeling och Miami Vice och sånt. Är det det? Eller är det något annat? Vad är Perfect Partners och Hawks Force? Jag vet inte. Sista sidorna i boken. Lite böcker och fanzines. Lite klistermärker och filmisar och någon turnébok. Massa backstagepass. Tuggummi-paket. Och så var den slut. Som sagt, det finns ett antal böcker som jag har läst. Vad ska jag säga? Hur många böcker har jag läst mer än 10 gånger? Det kanske rör sig om ett 20-tal böcker. Och då menar jag läst från pärm till pärm. Detta är en av dem. Sen är det några Agatha Christie-deckare och ett par Elvis-biografier och lite sånt. Men... jag kan ju inte... på något sätt egentligen rekommendera denna. Därför att om man inte har den med sig, om man inte bär den i hjärtat och har gjort i alla år, så kommer man nog bara att bli sjukt irriterad. För idag är vi översköljda av fantastiska böcker på både svenska och engelska. Som beskriver initierat och väl researchat och välskrivet och sådär, bandets historia och olika skeende. Och, ja, boken som kommer nästa år, för att göra en liten reklamspot igen, kommer att ta upp detaljer. Alltså sådana grejer som jag pratar om i podden kommer i textform istället. Liksom det. Men då har vi ju ägnat ett liv åt att leta fram de här detaljerna och så vidare. Och därför, det går ju inte att rekommendera Still on Fire till någon som vill ha en bok om Kiss. Däremot går det att rekommendera den till någon som vill ha en svensk bok om Kiss för att den är på svenska. Eller vill ha de snygga livebilderna. Eller som vill ha någonting till samlingen. Men man kan inte köpa den och läsa den och efteråt säga, nu fattar jag, okej, det är så här det hänger ihop. För det är ingenting i den boken som hänger ihop någonstans. Förutom bootleg-diskografin. Ja, bara bootleg-diskografin är ju en anledning att köpa den egentligen. Ja. Det var det om Still on Fire. Det var roligt. Det var roligt att läsa den igen. Jag hade glömt det där med The Oath and I. Och jag hade glömt det där med att Peter spelar alla instrumenten. Och jag hade framförallt glömt allting om Fantomen och indianerna. Det är ju uppföljaren. Kiss meets the Phantom in Grand Canyon. Kanske dags att pitcha en liten idé. Nu är det jul och sådär och det här var julspecialen. Och det kommer... Jag håller på med en grej som... kunde blivit julspecialen, men tiden tillät inte. Så den kanske blir nyårsspecialen istället. Jag hoppas det nästan. Jag tror ni kommer uppskatta den. Jag kommer uppskatta den om ingenting annat. Men som sagt, vi jobbar på det. Jag är evigt tacksam till alla som swishade. Jag la ut en grej på Facebook. Det är säkert många som lyssnar som inte följer mig någonstans. Och det räcker bra. Alltså, det behöver ni inte alls göra. Men man kan ju följa Alex Room Service på Facebook. För där länkar jag grejer och lägger ut bilder och har mig. Och gör reklam för föreläsningar och sånt. Sen har jag min privata också. Men jag har en Instagram också som är min privata. Alex_Bergdahl med DAHL. Det går bra att följa den med. För där får man också reklam om man vill ha det. Men jag la ut på, för nu är det snart nytt år och då ska podden betalas igen. Och ni är ju så satans många nu för tiden som lyssnar. Så jag fick ju uppa det till Pro Platinum 21. Så jag lägger några tusen om året på den här podden. Och jag är evigt tacksam till alla som swishade allt ifrån en 10 upp till mer. Och det är inte mängden, utan jag är så tacksam att det är någon som bryr sig. Jag hade ju betalt dem ur egen ficka annars, för jag tänker inte sluta nu. Jag har alldeles för roligt. Men... att någon uppskattar detta så mycket så att de är beredda att ta av sina pengar, oavsett hur mycket eller lite, det är för mig helt obegripligt. Men det betyder väl samtidigt att någonting är roligt och att jag gör någonting som är bra. Och när jag ändå säger det så ska jag vilja säga några ord som jag riktar till alla, men speciellt några. Och det är inte för att vara... onödigt sentimental eller något, men man måste få uttrycka det ibland. Jag har fått genom åren här nu, vi går alltså in i det fjärde Alex Room Service året nästa år. Poddar kommer och går, men denna verkar fan i mig bestå en gång i månaden i 4 år. Det är rätt många avsnitt det. Och jag får så fina meddelanden, det är så roligt med folk som pallar skriva. Hej, fan, det är ju skitroligt, kan du inte göra en podd om Carnival of Souls och sådär. Alltså det tycker jag är skitkul. Men så får jag några meddelanden ibland som berör mig väldigt djupt. Ni som har skrivit, ni vet vad ni har skrivit och det är ingenting jag tänker yppa här. Men det kommer väldigt, väldigt personliga meddelanden emellanåt. Och jag försöker komma på vad jag ska säga här. Jag skulle bara vilja att ni vet att vi finns där. Kan man säga så? Det kan man väl. Jag tycker det är rätt kul med alla de här Facebookgrupperna. Kiss Nerds, Kiss Bastards, Så in i Norden, Out of this World, Life in the Woods. Ibland är det samma människor i vissa grupper och sådär, men jag tycker det är rätt kul vilken enhet som vi ändå är på något sätt. Sen blir det bråkigt ibland och så vidare, och vissa kan inte kontrollera sig på internet, men så är det ju i verkligheten också. Jag skulle jäkligt gärna slippa bilder på nakna brudar och sånt. Det förstår jag inte varför det hamnar i kissgrupper. Men det förstår för dem som lägger upp det. Men till de som behöver det, så hoppas jag att ni känner att vi finns där. Att ni skriver, att vissa skriver till mig och öppnar sitt hjärta. Jag tar det som en direkt komplimang till det jag gör. Och jag tar det på det djupaste allvar. Jag har faktiskt funderat ibland på, fan, jag borde kanske strama upp det här och börja göra detta mer seriöst och lite bättre grejer, alltså inspelningsgrejer, och skriva manus och sånt. Men då skulle jag samtidigt rycka bort allt av det som jag själv tycker är lite roligt med det. Och jag skulle ju inte kunna sitta och skratta hejdlöst åt indianerna och så vidare, för det får man ju klippa bort. Och då tänker jag att det är väl kanske det som ska vara kvar. Det kanske är därför som somliga hittar någon slags tillhörighet eller hittar någon slags tröst. Så jag tänker inte förändra mig. Inte ett jävla dugg. Några svordomar kommer att komma, även om jag vet att någon skrev, ja, det var du, Rickard, att du svär lite för mycket. Jag har försökt polera bort ett par svordomar, men jag pratar ju så. Det händer ibland att det kommer ur en liten fan. Och det är jul, och jag älskar julen av hela mitt hjärta. Men jag förstår de som inte gör det. Jag förstår de som kanske hatar den, eller som hatar högtider för att de innebär någonting annat än glädje. Jag kan inte göra någonting åt det fysiskt alls. Men det jag kan göra, det är att fortsätta poddarna till allihopa. Och jag kan säga att varje morgon går jag upp, i november och december går jag upp tidigt varje morgon och sitter med min katt och äter julfrukost för mig själv. För min fru tycker inte det är roligt att gå upp 4:45 på jobbmorgnar. Men det gör jag. Och jag tänder alltid ljus och sitter, för jag vill ha den stunden. Det är så att säga min stund på dagen. Och jag skulle bara vilja säga till er som behöver det, så vet om att de ljusen som jag tänder, de är för min egen del och har en innebörd för mig. Men sen några år tillbaks så har ni blivit en del av den innebörden. Jag kan inte göra någonting åt det ni skriver om, men jag kan göra det jag gör på det sättet jag gör det. Och det tänker jag fortsätta med. Det var nog egentligen bara det jag ville ha sagt. Jag är rörd och stolt över att folk tycker det här är så himla kul. Och jag tänker fortsätta göra detta så länge jag bara har ork och har någonting att säga. Så det var nu det jag ville ha sagt. Podden är betald för nästa år. Jag har en kul idé som jag funderar på om jag skulle kunna genomföra, som kommer att kosta lite pengar. Så det är inte alls omöjligt att jag kommer och tigger lite på Facebook igen i våren här. Jag har redan förankrat det med personen som jag vill göra det med. Men det återkommer vi till. Men ja, Tack för det tredje Alex Room Service-året. Vi går mot det fjärde. Det är helt obegripligt. Jag förstår det inte alls, men jag älskar varenda sekund av det. Tack för allt ni skriver. Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni tipsar andra. Tack. Det är så konstigt ibland. Det är du som har den podden om Kiss. Ja, det, min brorsa sa jag skulle lyssna på den. Det är ju svinroligt. Var fan har du fått all den informationen ifrån? Jättekul. Ta hand om varandra. För de av er som uppskattar julen önskar jag er en god jul med allt vad det innebär för er. För de av er som inte uppskattar den så hoppas jag att ni får en bra tid ändå. Kanske är lite lediga från jobb och sånt, och det piggar ju alltid upp. Nästa gång så är vi nog inte i havet. Jag hyser och när ett visst hopp om att nyårsspecialen kommer till 50% att utspela sig i Los Angeles. Men det märker vi när det händer. Tack för att ni har lyssnat i år och alla andra år. Vi hörs 2019. God afton.